Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Och sen så stod jag där med en stor påse popcorn. Och bara, nej men jag ska fortsätta julpyssla efter att jag har fått barnet. Jag ska göra popcornjulang. Det var ju liksom det jag skulle göra.
Målbilden liksom.
Ja, det var ju det som var min plan när jag skulle till mina kompisar och julpyssla. När vattnet gick.
God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt, riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt där står på schemat, men såklart handlar skapandet av liv om mycket mer än så. Och den här veckan ska vi också gå in på tvivlen som man kan känna som gravid. Kommer jag klara det här? Vilken mamma ska jag bli? Hur ska det gå? Men innan vi presenterar veckans gäst så vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring allt möjligt. Allt från förlossningstips till vad 17 man gör med sina små toddlers. Det är en supergrupp helt enkelt. Välkommen dit. Men nu över till veckans gäst som denna vecka är influencern och matkreatören Pinar Bakirdan. Som många säkert känner till som det läckra instakontot Petit Foods. Och nu ska vi prata om rädslor kring sitt eget föräldraskap, vikten av familj och teamwork i förlossningsrummet bland väldigt mycket annat. Varmt välkomna allihop.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Du, hur tänkte du på det här med föräldraskap eller att bli förälder innan du liksom verkligen var där så att säga?
Ja, jag har ju alltid älskat barn och sett fram emot att skaffa barn och så. Men på senare år så har jag väl varit lite så orolig och ängslig kring att skaffa barn. Eller framförallt att bli förälder. Och känt att kommer jag klara av att vara en bra mamma? Har jag för mycket liksom, saker som jag behöver ta tag i mig själv innan jag kan bli mamma? Ja, men lite sådana saker. Jag fick en ADHD-diagnos i vuxen ålder när jag pluggade på universitetet. Och har haft lite så här, ja, gått mycket hos psykolog och sådana grejer. Försökt hitta mig själv och försökt förstå hur jag ska hantera min ADHD och ja, men alla sådana tankar som man har liksom, som bara kommer och går. Så jag har faktiskt varit, även om jag har varit väldigt, väldigt sugen i många år, så har jag också varit väldigt orolig över hur jag ska klara av det. Även om det egentligen känns ganska självklart för mig att, eller kändes ganska självklart för mig att jag ska bli mamma någon dag. Och att jag jättegärna ville det. Så var det mer att, hur kommer jag vara som mamma? Kommer jag vara en bra förälder? Ja, lite sådana tankar fanns det. Och sen så, det här är ju någonting som jag inte har pratat om så mycket. Men min familj har, de är från Turkiet, mina föräldrar. Och jag har en muslimsk uppväxt. Och det har inte varit liksom självklart för dem att jag har valt en partner som inte har samma ursprung som mig. Så det var lite svårt där i några år med acceptans och så. Så jag trodde inte att jag skulle ha mina föräldrars rygg när jag väl ska få barn med min kille. Och trodde att den vägen skulle vara mycket, mycket svårare. Så att det har ju... Ja, jag tog aldrig det för givet att det skulle kunna bli som det har, så bra som det har blivit idag. Så det var väl också...
Skönt att höra.
Ja, men verkligen, det har varit... superskönt. Och jag har alltid varit ganska nära mina föräldrar, men ändå haft lite så här, ja, eftersom att det inte har varit, vi har inte delat samma tankar och åsikter. Så har jag kommit dem mycket, mycket närmare nu när acceptansen finns och ja, men de älskar min partner, de ser honom som sin egen son, de är jätteglada över att ha barnbarn och så. Så det är ju verkligen...
Gud vad fint, det är ju ändå en så himla stor... Alltså det är det största som finns, liksom, just det här. Ja. Att få skapa ett barn tillsammans och att då inte ha, ja, men som du är inne på, liksom, sina viktigaste personer med sig i det. Det kan ju vara otroligt tungt. Så, ja. Väldigt, väldigt skönt att det har gått bra med det.
Ja, men verkligen. Och speciellt för att min mamma har ju alltid pratat om förlossningar med mig. Och ja, men berättat hur coolt hon har tyckt det har varit att föda barn. Jag har två syskon, två äldre bröder. Och hon har alltid pratat om sina förlossningar och berättat att det är det coolaste hon har gjort. Och om hon hade... kunnat, så hade hon fått 10 barn till bara för att få uppleva förlossning. Och när mina första kompisar började få barn så sa hon till dem så här, massa tips och så här, glöm inte fråga om att få titta i spegel och glöm inte det här och gör så här. Och därför så kändes det så för mig avlägset att få det stödet när jag väl började bli redo för att skaffa barn. För då fanns det fortfarande lite så här... Ja, men...
motstånd.
Vad man kallar det. Ja, lite motstånd, ja, precis. Men sen så blev det jättebra.
Så bra. Min mamma är det något ni har pratat om i efterhand? Nu när det liksom... När det blev så här bra?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har bara pratat om liksom hur glad jag är att min mamma har varit med på förlossningen och lite sådana saker. Men inte kring min oro innan. Och lite mer kanske så här, ja, men om jag visste att ni hade blivit så här glada över ett barnbarn så hade jag skaffat barn tidigare.
Just det.
För att jag var ju egentligen redo flera år innan, men... Men samtidigt så har jag ju hunnit jobba på mig själv och och så. Tycker att jag är mycket starkare som person för att kunna vara en bättre mamma. Inte för att jag tror att jag inte hade varit bra mamma ändå, men ja, jag har gått igenom utmattning och varit sjukskriven nyligen och sådär. Så det känns som att allting hamnade rätt i tiden på något sätt.
Ibland klaffar det.
Ja, ja men verkligen. Och jag tror att det hade ju säkert klaffat på annat sätt om det hade varit
absolut
under sjukskrivningen eller innan eller sådär.
Mm.
Det blir ju väldigt mycket.
Så gullig. Ja. Jag går Leslie på besök lite. Titta ja, in precis. I skärmen. Så gullig. Ja. Hej! Hej ja. Hela vännen.
Ja.
Men du får fråga utan att du behöver liksom berätta om din terapi på något sätt. Men just jag tänker att det är fler som lyssnar säkert som också har någon slags ADHD eller någon annan typ av diagnos.
Ja, absolut.
Har du dragit någon så här lärdom kring det där som kanske kan, jag vet inte, lugna de som lyssnar som också har gått i samma tankar som du där, att liksom gud, kan jag bli mamma liksom?
Ja, jag tycker att det där är jättesvårt att svara på för att det är så himla olika med ADHD. Det är olika grader och
såklart.
Det som funkar för mig funkar inte för någon annan, men jag vill inte heller vara så här klyschig och säga det löser sig. Det kommer du göra oavsett. Men jag tror mer på att man inte ska vara för hård mot sig själv. Och att inte sluta jobba på sig själv heller.
Så viktigt.
För att man utvecklas hela tiden och man lär sig nya saker. Vilken ålder man än är i. Jag lär min mamma saker idag. Hon är 60 plus. Så att hon säger hela tiden så, men gud, det här visste inte jag och så här tänkte man inte på min tid. Just nu har jag lärt mig någonting nytt. Och så är det ju med allting, att man får lära sig helt enkelt längs vägen. Och inte oroa sig för mycket, inte vara för hård mot sig själv. Jag har valt att inte äta medicin.
Okay.
Ätit det i perioder för att jag har behövt, eller trott att jag har behövt göra det. Och sen slutat för att det har varit för mycket biverkningar. Och sen så, eftersom att det har varit så mycket upp och ner, så fick jag inte äta det under graviditeten heller.
Just det.
Så om jag hade ätit det mer regelbundet så hade jag fått äta det under graviditeten. Nu hade inte jag gjort det. Och det är jag ju glad för också. Det är inte så kul att redan ha massa liksom må på ett visst sätt för att man är gravid och sen så med alla biverkningar av medicinen. Den är inte kul.
Nej.
För mig blev det ju att jag tappade aptiten helt. Kunde inte äta mat och det vill man ju inte. Oavsett om man är gravid eller inte.
Nej, precis. En ganska härlig del av livet.
Ja, precis. Speciellt för mig som håller på med mat.
Det är ändå en del av ditt liv, höll jag på att säga. Verkligen.
Ja, men exakt.
Okej, men hur planerat var det då när du väl liksom hade gått igenom mycket av de här tankarna kring kan jag inte, hur ska det bli och så vidare?
När kände du planerat Leslie då?
Ja, precis.
Planerat. Det var väl, vi skulle gifta oss 2020. Och jag var väldigt bestämd över att så, jag vill inte ha barn innan ett bröllop. Och inte för att jag känner att man måste vara gift. Att jag inte vill ha en bastard eller något sånt. utan mer att jag vill att bröllopet ska handla om mig och min kille. För jag vet hur jag är som person. Att jag säkert skulle bli väldigt, inte bry mig om ett bröllop om jag har ett barn och även om vi har ett bröllop så skulle tankarna kanske vara på barnet och lite sådär. Så jag ville verkligen gifta mig innan. Och sen så kom corona och det blev pausat.
Just det.
Mina föräldrar bor i Turkiet. Jag ville inte att de skulle komma hit under corona. För att de är i riskgrupp. Och sen så, ja, och sen så vet jag inte. Det blev väl att det blev alltså för stressigt att planera bröllop när jag blev sjukskriven. Så då gick det bort helt. Och sen så helt plötsligt så var jag gravid. Det var inte planerat. Men det vi hade sagt att så här, blir jag gravid så blir jag gravid. Så då kommer vi behålla det. Och sen så blev det ju ganska naturligt. Att det liksom, ja, vi behövde inte planera så mycket. Jag slutade med preventivmedel ett år innan jag blev gravid.
Okay.
För att jag hade ätit preventivmedel sedan jag var 13 år. Tror jag. P-piller i 13 år. Och det var för att jag började med p-piller för att jag hade akne när jag var yngre.
Okay.
Och då var det... Ja, då blev jag rekommenderad att äta p-piller.
Just det, det är väldigt vanligt. Jag vet inte om det fortfarande är lika
ingen
vanligt.
Ingen aning.
Man kommer också sen har
jag bara fortsatt. Ja. Och sen så var jag så här, ja men nu... Jag har ingen aning om hur mina hormoner funkar. Eller liksom... Jag vet inte om... Är jag den jag är?
Exakt.
Utan p-piller. Ja. Jag har hört så mycket stories om att folk, vissa blir personlighetsförändrade. När de börjar med preventivmedel och hormoner och allt det där. Och så slutade jag. Och sen så blev jag gravid ett år efter.
Ja, men det där, jag tror det är många som känner igen sig i det. Alltså, också hela, även om det inte förändras så mycket kring, som du säger, personligheten och så. Men just det där att man har ju liksom gått på p-piller sedan man var tonåring. Och så plötsligt är man, jag vet inte, 20, 30, 35 liksom. Och bara, men gud, hur funkar min cykel? Eller hur funkar min
kropp? Ja, verkligen. Ja, det var det som också var så här, cykel, vad är det? Har jag... Ja,
exakt.
Har jag PMS? Ja. Eller vad är... För sen så började jag märka jättekonstiga saker när jag väl slutade. Det var ju då jag blev sjukskriven när jag började märka, tror jag. Jag tror inte att det var därför. Men jag tror att det var många olika saker som ledde till en sjukskrivning. Alltså dels bröllopet, bröllopsplaneringen. Jag hade börjat nytt jobb. För att jag blev varslad under corona. Försökte spara pengar till en lägenhet. Och, ja. 30
många
års,
olika.
Ja. 30 års stressen.
Just det.
Allt ska på plats när man är 30.
Exakt.
Vilken bluff man har. Eller så här, varför har man fått för sig det?
Ja, det är en bra fråga.
Ja, det är
en väldig hets.
Verkligen.
Helt onödig dessutom.
Men det blir bra till slut.
Det blir bra till slut. Vad kände du då när du upptäckte att du var gravid?
Jag blev jätteglad. Men jag märkte, eller jag upptäckte det på ett så konstigt sätt. Eller konstigt var det inte. Men jag hade svårt att somna en natt. Jag har inga sömnproblem. Jag har väldigt lätt för att somna. Och har liksom aldrig behövt gå upp ur sängen och satt mig vid tvn för att inte jag kan sova. Men nu gjorde jag det.
Okay.
Och så tänkte jag så här, men gud, min mens är en dag sen. Jag var lite uttråkad och bara, men nu, jag gör ett test, graviditetstest. Och så klockan var typ kanske 3 på natten, så gjorde jag test. Och sen så var det 2 streck direkt.
Wow, ja.
Och då... Jag är världens ivrigaste person. Så jag vill ju... Men samtidigt så älskar jag överraskningar. Och har alltid gått och tänkt. Om jag någon gång blir gravid. Då vill jag verkligen överraska min kille. På ett kul sätt. Och nu var det mitt i natten. Och då vill jag inte väcka honom.
Nej.
Så han tar inte in saker när han liksom är nyvaken. Så då låg jag ju där jätteivrig.
Och då kunde du verkligen inte somna om, gissar jag.
Nej, då kunde jag verkligen inte somna om. Det var så jobbigt att gå och hålla på det där tills han vaknar. Och så här, det kändes som att det tog jättelång tid. Och så kände jag att jag måste ju säga det här till någon. Jag fick liksom... Jag blev stressad av att bara hålla på det själv. Och som tur var så hade jag en kompis som faktiskt var vaken. Och jag visste att hon skulle vara vaken för att hon... Stod på Arlanda och köade för provisoriskt pass.
Okej, okay. Oh shit.
Och hon skulle liksom...
Då behövde hon en glad
där i kylan. Exakt.
Så då smsade jag henne. Och hon svarade direkt. Och ja, det var riktigt kul faktiskt att hon var vaken.
Gud, vilken härlig story ändå. Mycket liksom, ett riktigt minne, verkligen.
Ja, för annars är det så här, vem är vaken 3 på natten? Det
nej, eller hur?
Händer ju inte på en vardag.
Nej.
Om inte man har kompisar som jobbar så, alltså på sjukhus eller sådär.
Exakt.
Har jag inte som är så här, jag har kompisar men inte som är så nära som jag kan smsa.
Hur berättade du för din kille sen då?
Jag väckte honom. Och sa att jag har lagat lite frukost. Och att han kan, eller jag håller på att fixa frukost. Att han kan liksom ligga och dra sig lite.
Mm.
Och sen så gjorde jag en hummusmacka. Och sen så ska jag ut. Jag skrev lill i med gurka. Alltså skör ut bokstäver.
Wow.
Och för vi har alltid så internt. När vi har pratat om bebis och ett framtida barn så har vi sagt lill. Alltså som en liten.
Just det.
Så då skrev jag lill på en hummusmacka. med gurka.
Vad fint!
Jag ställde upp mobilen på ett stativ och försökte gömma den lite så här. Så att jag filmade. Och så vi brukar lite så här, om vi har en överraskning. Om jag har köpt typ godis till honom så brukar jag be honom blunda och så här, räck fram händerna och så får han öppna. Även om det bara är små saker så brukar vi be varandra blunda. Så bad jag honom blunda och han kom in och satte sig och sen så öppnade han ögonen och så tittade han på mig och sen så tittade han ner på mackan och läste. Och ja, då förstod jag han. Han förstod inte direkt och var lite så här, va? Vadå?
Exakt.
Lite så nervöst.
Ja, exakt. Och den reaktionen kan man ju ha även när man ser liksom båda strecken och ser det liksom svart på vitt liksom, så kan man ändå säga, jag fattar inte, vad betyder det?
Ja.
Ja, vad roligt. Gud, vilken fin, jättefin överraskning.
Ja, så var det lite gråtfest från mitt håll.
Helt rimligt. Ja, vad härligt. Men hur mådde du sen under graviditeten?
Jag mådde jättebra under min graviditet. Och verkligen. Fram till vecka 12 ungefär så hade jag lite så här morning, vad heter det? Sickness. Eller, ja. Jag var illamående på morgnarna, lite under dagen. Nu vet jag inte om jag förskönar det här för att jag har glömt bort.
Lätt hänt.
Jag kanske mådde mer illa, men ja, jag var illamående fram till vecka 12 och sen så släppte det. Och sen så mådde jag bra under resten av graviditeten. Jag hade lite foglossning, men det var ingenting som hindrade mig från att göra saker. Jag var igång fram till förlossningen.
Skönt.
Ja.
Hur gick det med... Skönt. Med det mentala, jag tänker liksom de här tvivlen och så som du hade tidigare. Var det någonting som fortsatte under graviditeten eller kände du det mer liksom, nu kör jag?
Nej, jag gick in med inställningen när jag blev gravid att jag ska inte hålla på och oroa mig om någonting händer. Och nu pratar jag om någonting händer med graviditeten och bebis och sådär. För det är ju också ett orosmoment.
Såklart.
Som jag tänkte att ja, men det kan dyka upp lite sånt. Men jag gick in med inställningen att försöka tänka att jag mår bra nu. Om det händer någonting så får jag ta det då.
Mm.
Jag kan inte hålla på och oroa mig i förväg. För det har jag gjort i... alldeles för många år på andra plan liksom. Så det var väldigt skönt att ha den inställningen, men sen så har jag heller inte, jag blev gravid spontant, har inte haft några missfall och sådana saker sen tidigare, så att det är kanske lite inte alltid man kan ha liksom den inställningen. Och nu gick det bra för mig. Men det var i alla fall så jag försökte tänka. Att jag ska inte oroa mig i förväg för någonting.
Nej.
Och även när det kommer till föräldraskap. Att det, jag har hört så himla mycket att, från andra kompisar. Att man bara gör det. Alltså det
man blir förälder och helt plötsligt vet man precis vad man ska göra. Mm. Man får bara lösa det.
Mm.
Och så har jag väl gjort ganska mycket. Försökt fråga kompisar när jag har behövt råd och sådär. Och mamma. Men under graviditeten så tänkte jag inte så mycket på sånt. Och när det väl dök upp så försökte jag bara, okej, okay, det är någonting som jag är lite orolig över, men det är lugnt. Jag behöver inte tänka på det här nu.
Mm.
Det var ju lite så här inför rutinultraljudet och sånt.
Mm.
Men kanske också ska nämna att jag äter antidepressiva.
Okej,
Det gör väl också ganska stor skillnad, kan jag tänka mig.
Just det.
Det måste ha varit
en
hjälp på vägen.
Mm. Och det funkade bra med graviditeten också?
Ja, det gjorde det.
Vad skönt.
Till mig så sa min läkare att det är bättre att du fortsätter, för annars så finns det risk att du får förlossningsdepression.
Ja.
Just det. Ja. Och att det är bättre att du mår bra psykiskt under graviditeten.
Mm.
Och eftersom att jag hade ätit det innan jag blev gravid, så tyckte han att det var bättre att jag fortsatte.
Mm. Hur såg du på förlossningen? Jag tänker, du har ju den mamma då som har berättat mycket. Hur gjorde det att du kände dig mindre orolig och stressad över den situationen, eller hur såg du på det?
Ja, jag var väldigt taggad inför förlossning.
Mm.
Eftersom att jag, som jag berättade, mamma har pratat mycket om förlossningar. Och jag följer Asabia och Fokwa och lite sådana konton.
Mm.
Och tycker om att kolla på förlossningsvideor och sådär. Så jag har ju alltid varit lite intresserad av förlossningar. Därför var jag väldigt taggad inför min förlossning. Och även där försökte jag ha lite samma inställning att under förlossningen att försöka slappna av och inte oroa mig och sådär. Sen så hade jag en plan av hur jag ville att förlossningen skulle vara.
Mm.
Ifall allting gick som det skulle och sådär. Men jag var väldigt förväntansfull inför förlossningen.
Då får vi höra om det gick som du hade hoppats.
Precis.
Du kan väl ta med oss.
Jag kan ju bara börja med att säga att, eller berätta att så här, jag ville jättegärna ha med min mamma på förlossningen.
Mm.
Men var också lite, ville ändå fråga min kille, vad tycker du om det? Och kände väl också lite så här, ska det här vara någonting som är bara för oss två? Eller ska jag ha med mamma? Jag ville samtidigt ge henne det, eftersom att hon har pratat också så mycket om.
Just det.
Ja. Att hon hade velat uppleva förlossning igen, även om det inte är hennes förlossning. Så, ja. Men sen så var jag också lite, tänkte jag på att hur det kanske är jättejobbigt för henne att se sitt barn föda barn.
Just det.
Att gå igenom den smärtan.
Mm.
Även om det är jättefint. Och att, jag vet inte. Men sen så pratade jag i alla fall med min kille och frågade vad han känner inför att hon ska vara med. Och då så sa han att han är rädd för att hon ska ta över. Eller typ steal the show. Men inte steal the show, men mer att
så här, men ta över hans plats kanske lite.
Ja, men precis. Och att han ändå vill vara mitt huvudstöd.
Ja.
Och att hon säkert också vill det, men att det kanske är svårt när det handlar om ens barn.
Mm.
Och att man är kvinna, man har fått barn tidigare.
Verkligen.
Och allt sånt där. Och då så sa jag till min mamma att hon ville verkligen också vara med på förlossningen.
Mm.
Och så hade jag ont i magen i ganska lång tid, för att jag ville säga det till henne, men jag visste inte riktigt hur, och jag ville inte såra henne.
Mm.
Och samtidigt som jag själv egentligen hade velat ha med mamma. Så det var mycket tankar där.
Gud, jag verkligen förstår. Tungt. Svårt ämne.
Ja, men sen så till slut så berättade jag ändå att jag hade frågat Dominic och vad han kände. Och då så sa han, nej men jag förstår. Och sen så hade det blivit ett missförstånd. Jag trodde att hon hade förstått. Och att hon var med på att hon ska inte vara med på förlossningen. Men hon hade förstått lite annorlunda. Så hon skrev till mig, mässade mig några veckor innan beräknad min BF. Och sa, har du frågat om man får ha med en tredje person? Eller hur det funkar med corona och allt det här nu?
Mm.
Och då sa jag, men vadå? Jag har ju sagt att du inte ska vara med. Och då var hon så här, va? Nej, det har inte jag förstått. Att det blev ett missförstånd där. Och då var hon så här, men jag kan sitta utanför. Tänk om ni behöver mig.
Mm.
Och då sa jag, mamma, du behöver inte sitta utanför. Vi ringer om det är så att vi behöver dig.
Mm.
Ja, men sen så blev det att hon var med på förlossningen ändå.
Det är ju ändå liksom, alltså jag fattar ju det här att det är otroligt svårt och det är många, många känslor och många som vill bara ditt bästa liksom.
Mm.
Men samtidigt är det ju du som ska föda och din instinkt som ska leda vägen på något vis. Svår situationen då, jag fattar.
Det är jättesvårt, speciellt när man är så här, det här kanske bara händer en gång i livet.
Ja, exakt.
Och även om jag blir, alltså om jag ska föda fler barn, så kommer det ju aldrig vara den första förlossningen.
Nej, alltså Leslie kommer bara födas en gång.
Liksom. Exakt. Och han har ju gjort vägen för kommande barn. Eller jag har ju hört nästan alla som jag har pratat med som har två barn säger att andra förlossningen går så himla fort.
Det är ju, ja, statistiken säger ju att det går snabbare. Det är ju ingen regel, men absolut.
Så därför är det så här, ja, det är väl skönt. Men samtidigt så kanske man inte hinner tänka så mycket heller. Mm. Eller förbereda för hur man vill ha i rummet. Mm. Och vilken musik som ska spelas. Så här.
Just det.
Ja, de där grejerna. Mm. Min kompis berättade att hon inte har fått av sig sina byxor när hennes andra barn kom.
Nej, precis. Det är ju verkligen, man kan tänka att det är så här, skönt att det gick snabbt, man slapp ha ont så länge, men det kan ju skapa helt andra problematik när det går för fort.
Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dagen med stort D.
Mm. Spännande.
Eller ja, vi trodde ju faktiskt att han var på väg en annan dag först. Mm-hmm. Jag vaknade upp en natt och trodde att mitt vatten hade gått.
Mm.
Det var helt blött i sängen.
Okej.
Och så, men jag hade liksom, jag har mycket svettningar under natten, nätterna, för att jag äter antidepp. Mm. Och det är en av biverkningarna, att man svettas mycket under natten. Mm. Men, och då under graviditeten så har jag vaknat till under natten av att jag är jättesvettig. Och sen så har jag tänt lampan och tittat så att det verkligen är svett och inte vatten som har gått.
Mm.
Men då har det liksom aldrig varit några fläckar i sängen. Men nu den här gången, då var det stora liksom pölar i sängen.
Mm.
Det var så stora fläckar på olika ställen. Så det var alltså nästan självklart för mig att det här är vattnet som har gått. Och att jag hade lite ont och så.
Mm.
Så då åkte vi in till Danderyd, för att det var Danderyd som jag hade valt. Det var där jag skulle föda. Och så åkte vi in och så visade det sig att det inte var vatten.
Mm.
Jag hade svettats.
Det var spännande.
Jag hade svettats jättemycket. Ja, så då åkte vi tillbaka. Men ja. Det var en bra erfarenhet inför.
Det var ju en bra träning, exakt, verkligen. Ja, ni visste verkligen vad ni skulle göra och liksom vilket håll ni skulle köra och så vidare.
Ja, vi fick lite eld i baken och packade BB-väskan.
Ja,
den var ju inte klar. För det här var 4 veckor innan.
Okay.
BF, tror jag. 3-4 veckor innan. Och sen så bytte jag till Huddinge sjukhus.
Mm-hmm.
För att jag ville jättegärna föda i vatten.
Mm.
Och på Danderyd så sa de att de inte hade förlossningspool.
Mm, okej.
Okay. Och då hade de inte på SÖS heller, tror jag. Någonting sånt. Mm. Men de hade det på Huddinge sjukhus.
Mm.
Så därför bytte jag. Så det blev Huddinge sjukhus. Och sen när vattnet väl gick på riktigt så var jag på väg och skulle julpyssla med mina kompisar.
Mm-hmm.
På väg till tunnelbanan. Och så helt plötsligt så kändes det som att, oj, kissade jag på mig nu?
Ja.
Eller typ, har jag börjat läcka? Har det blivit att jag inte kan hålla mig längre?
Just det.
Och så kände jag bara, okej, men det var inte så mycket. Jag fortsatte gå. Så får vi se om det fortsätter. Och sen så bara fortsätter det sippra och sippra.
Mm.
Och då var jag fortfarande fundersam på vad det var. Och sen så ringde jag mina kompisar som jag skulle träffa. Lite så här fnittrig och i chock.
Uh-huh.
Och de hade precis fått barn.
Okay.
Deras bebisar var några månader bara.
Gud, perfekt så guest audience, höll jag på att säga. Som test audience kanske det.
Så jag ringer ju dem innan jag ringer min kille.
Mm-hmm.
Och så säger jag, jag tror att mitt vatten har gått. Men jag vet inte, jag är inte säker. Jag var på väg till tunnelbanan, men det hände något här. Och då blev de helt uppjagade i telefonen.
Ja, såklart.
Men gud, gå hem. Kom inte. För jag var så här, ja, men jag går hem och så får jag se. Jag kanske kommer lite senare.
Ja.
Och då säger de, nej men gud, sitt kvar hemma nu. Så jag kommer hem, går på toa. Fortsätter komma vatten. Och sen så kommer slemproppen också.
Mm, okej. Okay.
Och då förstod jag att okej, nu måste jag ringa förlossningen.
Nu är det något
som händer. Så jag ringde först min kille. och berättade att jag tror att mitt vatten har gått, och han var så här: oj, oj, okej, ja men jag ska kanske sätta mig en taxi och komma hem då. Och jag var så här: nej, men det är lugnt, du behöver inte ta en taxi, ta tunnelbanan, det är ingen stress, jag har inte ont eller så. Så han satte sig på tunnelbanan, och sen så hade han ändå blivit stressad och gått av tunnelbanan och tagit taxi, sista biten.
Så ringde fint jag ändå, nervöst.
Ja, precis. Men det är också så himla så här fnittrig stämning.
Mm.
Både från mina kompisar, mig och min kille. Alltså, ja. Oj, hehe.
Det är hallå. Dags. Det är så spännande.
Nu kanske det är dags, på riktigt.
Ja.
Ja, men så ringde jag förlossningen, och det här, när vattnet gick så var klockan lunch, alltså kanske 12, 12:30 någon gång. Och sen så ringde jag förlossningen och jag fick en tid klockan 3. Och mina verkar började vid 1:30, 2.
Okej.
Okay. Och då var de regelbundna.
Jaha, okej.
Okay. Så de, wow. Ja, de kom var 50 minut.
Aha, shit.
Fram tills alltså, jag kom in till förlossningen klockan 3. Mm. Så bara fortsatte de regelbundet. Var 50 minut. Och jag, min kille sa, sprang runt hemma och packade och var jättestressad. Och jag var stressad över att jag skulle hinna ljudpyssla klart då. Så jag satte mig på golvet.
Absolut, vi prioriterar.
Och, exakt, jag skulle slå in mina julkolor. Oh, nej, men julkolorna måste vara klara när vi kommer hem. Det måste finnas adventsfika. Eller hur det ska. Så jag satt där, klockade verkarna, andades igenom verkarna samtidigt som jag klippte i bakplåtspapper, skar upp julkola och ja, slog in dem i små presentgrejer. Och sen så var det dags att åka in och titta om det var vatten eller om det var någonting annat. Och så kom vi in och ja, men de konstaterade ganska snabbt att det var vattnet som hade gått.
Mm.
Men de var lite osäkra på om han hade bajsat i vattnet eller inte.
Okay.
Så de ville observera, så att jag fick vara kvar en stund. Och sen klockan 7 så skickade de hem mig.
Mm-hmm.
Och okay. Sa att men, vila upp dig lite grann, kom tillbaka om 3 timmar.
Okej. Okay.
Mm.
Hur kändes det då? Var,
ja, men det kändes skönt ändå. Att så här, okej, men det är bara 3 timmar. Vi får lite luft. Vi kommer, och så sa de ju, om det händer någonting så är det bara att komma in, ringa och så kommer ni in direkt.
Och du hade inte så himla ont då eller heller? Eller hur var verkarna liksom?
Jag kommer inte ihåg. Det är så sjukt, för jag minns inte hur verkarna känns alls. Nej. Jag minns att jag stannade upp ibland och andades och sådär.
Mm, mm.
Men jag minns inte alls hur verkarna kändes.
Mm.
Men ja, alltså jag hade ju verkar. Vi bestämde oss för att åka till mina föräldrar för att de bor närmare Huddinge sjukhus.
Mm.
Och sen så, ja, men så här, äta lite middag hos dem och ja, du får krama mamma lite.
Mm.
Och sen så hade jag, ja, men jag fick något så här, kan vi inte gå förbi mataffären och handla lite innan vi åker till mamma och pappa? Jättekonstigt. Konstigt att jag ville det. Jag hade ju verkar. Jag behövde stanna upp flera gånger i butiken. Och sen så stod jag där med en stor påse popcorn. Och bara, nej men jag ska fortsätta julpyssla efter att jag har fått barnet. Jag ska göra popcorn-gulang. Det var ju liksom det jag skulle göra.
Målbilden liksom.
Ja, det var ju det som var min plan när jag skulle till mina kompisar och julpyssla. När vattnet gick. Så det blev ju, jag var så här, men nej men nu. Okej, jag hinner, kommer jag nog inte kunna poppa min egna popcorn när jag har barn att ta hand om. Men så jag köper färdiga popcorn.
Det var ändå klarsynt.
Ja, exakt. Så köpte jag lite godis och lite chips och köpte hyacinter till min mamma. Och tänkte att jag ska säga att det här är present från ditt barnbarn som är på väg.
Gud, så himla omtänksamt mitt i verkarbetet. Helt otroligt.
Men det är också en grej som jag fått från henne, tror jag. För att hon berättade att när jag var på väg, så hade mina föräldrar åkt med mig lugnt och sansat till förskolan och lämnat av mina bröder. Och så hade mamma velat åka till någon butik för att köpa leksaker som då skulle vara från mig till mina syskon.
Ja, fint.
För att inte de ska bli svartsjuka. Ja. Ja. Så jag tror att det bara kom så automatiskt. Att jag har inget syskon som jag behöver ta hänsyn till, men mamma ska få en present.
Just det. Ja, fint.
Ja. Och hon var jätteglad att vi kom förbi och så här supertaggad. Jag fick med mig lite dadlar och lite sånt som skulle enligt henne hjälpa till med förlossningen.
Ja.
Jag fick turkisk te som sägs vara bra för bröstmjölk, öka mjölkproduktion och sådär. Så jag hade med mig det till förlossningen också. Och sen så hann jag precis äta lite soppa, dricka lite te, fick med mig te. Hon tvingade i mig lite dadlar. Fick med mig dadlar också till förlossningen. Och sen så gick jag på toa och då var det ganska tydligt att han hade bajsat i vattnet.
Okej.
Okay. Så då hade de sagt att om det är så att det är liksom grönt när du går på toa så kom in direkt. Men då var det ändå tid att åka in. Alltså, det var de här 3 timmarna hade passerat. Vi skulle åka in ändå.
Okej. Okay.
Men då blev det ju inte enligt plan med födsel i förlossningspool.
Nej, just det.
Det får man inte tydligen om barnet har bajsat. Ja, så min tanke om förlossningen var ju att jag helst vill klara mig på lustgas. Kanske stila kvaddlar, alltså så naturligt som möjligt. Kvadda i vatten. Ja, men den klassiska fina bilden man har av en lugn förlossning.
Jag
hade med mig ansiktsmask, en spellista som jag hade förberett, lite någon serie eller något där, jag kommer inte ihåg om jag hade förberett det också. Ja, men jag trodde att jag skulle få ha en liten spa-upplevelse där.
Exakt, mysigt och lugnt och härligt.
Tända sådana här LED-lampor. Och,
just det.
Ja. Och sen så blev det inte riktigt så. Jag vet inte. Hur börjar man berätta om
förlossningen? Ja, men ni åkte in då. Fick mamma haka på då direkt när ni åkte in? Igen, eller hur?
Nej, det gjorde hon inte. Utan hon var kvar hemma. Men så vi kom ju in där vid 10 på kvällen, fick ett rum, och eller det rummet hade vi fått innan vi åkte också till mamma. Och där hade vi faktiskt gjort det lite mysigt och hade tagit med så här julgransbelysning. Min kille placerade ut det i rummet. Och så skrattade personalen lite.
Ja.
Och sen så fick jag smärtstillande så att jag kunde sova. Och sen så fick jag lite mat. Och sen så fick vi åka hem. Och sen fick vi komma tillbaka till samma rum. Och där skulle vi också sova och vila upp oss lite under natten. För jag var inte helt öppen. Jag tror att jag var 1 centimeter när vi kom in vid 15 första gången. Och sen så tror jag att när vi kom tillbaka till sjukhuset vid 10 på kvällen, så var jag öppen 1,5 centimeter bara.
Okej.
Så då sa de att men nu får du, eftersom att han har bajsat i vattnet, så får du ta latensfasen här på sjukhuset. Ja, och då så fick jag smärtstillande, fick en värmekudde. Jag lyckades somna. Sen så vaknade jag nog av värkar vid 7 någon gång på morgonen. Och då hade min kille smsat min mamma och berättat att nu, eller hon ville ha uppdateringar då. Och då hade han skrivit till henne att nu ska vi bli förflyttade till förlossningen. Hon är öppen 10 centimeter tror jag det var.
Oj.
Eller? Nej, inte 10 centimeter. Nej, jag vet inte exakt. Det kanske inte var det. Men i alla fall, vi skulle få komma till förlossningsrummet.
Mm.
Och då hade ju min mamma åkt till sjukhuset.
Vad gjorde hon det?
Så hon var ju, min kille smsar vid 07 och hon är på sjukhuset vid 8. Och tänker att hon ska sitta utanför och vänta på ifall
och finnas där
vi liksom behöver. Ja.
Mm.
Och, men det här visste inte jag om. Så vid 11 förmiddagen där så frågar han, vill du att din mamma ska komma in eller ska komma hit?
Mm.
Så sa jag, nej men vi kan vänta lite med att höra av oss. Jag ska känna efter lite till. Och då säger han, nej men alltså, hon är redan utanför.
Det är väl fint.
Och då var det liksom bara självklart att okej, men då får hon komma in.
Mm.
Om hon ändå är här.
Ja.
Typiskt henne också.
Ja, men det blev ju ändå så fint gjort ändå liksom, alltså för att hon kom dit, och det är ju såklart kanske egoistiska skäl av henne, men hon respekterade ju ändå er, liksom, i det att hon stannade utanför och ville bara finnas till hands om det.
Ja, precis.
Alltså hon höll ändå den liksom så här respektfull gränsen då.
Ja, men för jag hade pratat lite grann om att om det så att det skulle bli en långdragen förlossning så kan det ju vara skönt för Dominic, min kille då, att kunna byta av med någon kanske. Om hans energi är helt slut. Och sådär.
Mm.
Vilket det ju sen blev. Att, inte att han behövde gå ut eller så, men att förlossningen blev väldigt långdragen. Det var, den aktiva fasen var i 20 timmar.
Mm.
Okay. Så mamma kommer in där vid 11. Och jag tror att den aktiva fasen började vid 8 någon gång.
Mm.
Och hon kommer in klockan 11, 12, någonting sånt. Och de är ett sånt team. Min mamma och min kille. Och det är, de fick så mycket beröm också från personalen. Att så här, det är som att ni har jobbat på förlossning innan. Det är ni som har gjort jobbet. Vi har bara liksom varit i bakgrunden och ni har hjälpt till så himla mycket. Och de stod liksom på varsin sida av mig och masserade mig, gav mig lustgasen, gav mig Lypsyl, gav mig spypåse, hjälpte mig i olika positioner. Och de var ett så himla bra stöd på olika sätt. De kompletterade verkligen varandra. Och jag är så himla glad att så här, ja, men det här jag var inne på tidigare om att jag inte tog det för givet att relationen med min familj och att de skulle vara vilja vara en del av liksom våra liv och sådär. Till att de står där och fightas tillsammans för mig.
Och, otroligt.
Vårt barn. Det var jättefint. Och även om de hade ett jättefint band innan, så blev ju det, så kände jag bara direkt att nu de kommer få en helt annan relation till varandra. För att förlossningen i sig var väldigt dramatisk för dem, tror jag, mer än vad den var för mig. Eftersom att de såg, jag var ju bara helt utmattad eftersom att det tog 20 timmar. Så att för mig så var det så här, det kanske ni som behöver ta det här samtalet med barnmorskan efteråt än att jag ska göra det, för att jag var ju bara helt borta. Jag oroade inte mig så mycket när han kom ut och var liksom för trött och sådär. Ja.
Men ni var där då i det här rummet i lång stund med aktiva verkar och såklart extremt uttröttande.
Precis.
För dig. Hur blev det med smärtstillning och sånt? Smärtstillande och olika
planer? Ja, jag hade ju testat, eller jag hade övat ganska mycket med tensmaskin hemma. Eller heter tensmaskin. För att jag tänkte att jag kanske skulle behöva det. Men det tyckte jag var jätteobehagligt under förlossningen. Jag tyckte det var jätteskönt när jag övade hemma. Men under förlossningen tyckte jag det var riktigt obehagligt. Så då funkade inte det. Testade sterila kvaddlar. Det tyckte jag inte heller om. Testade akupunktur. Det tyckte jag inte heller om. Så det enda jag kämpade på med var lustgasen. som också gjorde att jag fick sån otrolig halsbränna. För att jag drog i lustgas i 20 timmar. Det är så sjukt att man ens får göra det. Varje verk.
Det är lång stund.
Det är jättelång tid och därför kunde inte jag äta någonting. Jag kräktes jättemycket i början. Inte för att jag blev illamående utan för att jag hade halsbränna. Så att jag fick uppstötningar. Så att jag kunde ju liksom inte få i mig mat eller vatten eller liksom.
Gud, inte konstigt att du inte hade så mycket krafter kvar.
Nej, precis. Och sen så testade vi massa olika positioner. Jag tyckte det var så himla konstigt när jag skulle sitta på pilatesboll. Det var som att så här, men ska jag täppa till där han ska komma ut ifrån? Det var bara jättekonstigt. Jag var så här, är vi säkra på, är det så här jag ska sitta? Ja. Är det verkligen så? Hur ska han då kunna komma ut? Det är en boll i vägen här.
Ja, exakt.
Och sen så fick jag göra squats med hjälp av min kille. Och sen till slut så blev det epidural. Och där blev det riktigt jobbigt.
Ja, det blev det.
Det blev riktigt jobbigt med min mamma.
Okay. Jaha.
Jag behövde ta hand om min mamma då under förlossningen. Och det var ju det här jag var lite orolig för att jag skulle behöva göra.
Just det.
Att det skulle bli känsligt för henne. För min mamma är väldigt rädd för epidural. Jag tror att på hennes tid så var det lite dåligt med epidural. Det fanns andra risker, tror jag. Någonting sånt.
Just det.
Hon har sagt till mig att du får inte ta epidural. Om du inte måste.
Okay.
Och jag ville inte ha epidural heller. Men jag var heller inte anti-epidural. Utan för mig var det så, om jag behöver epidural så kommer jag ta epidural. Men jag ska försöka utan.
Mm.
Som den hjälte man försöker vara.
Ja, känner igen.
Och då hade min kille då frågat personalen vid några tillfällen. Är det för sent för epidural? Och då hade de sagt nej, men vi vill att det ska komma från henne. Vilket var så här, jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev att ni får gärna vägleda mig. Jag kommer inte kunna tänka på allting. Och där hade de, jag hade velat få frågan. För att om de hade frågat mig så hade jag nog sagt ja till epidural tidigare. Men sen till slut så började de märka att jag blir för trött. De tar prover på honom och märker att han också är trött. Så då kommer epiduralen. Men där ser jag att min mamma ställer sig i ett hörn med ryggen vänd mot mig. Så att inte jag ser att hon gråter och har panik. Men jag förstår ju av att mamma känner ju sin mamma.
Oh, jag vet ju. Vilken stress.
Jag kan ju hennes kroppsspråk utan till. ja. Så då säger jag till sköterskorna att jag kan ta hand om min mamma. Hon mår inte så bra. Hon är jätterädd för epidural. För hon såg ju också narkosläkarna. Det kom ju in två stycken narkosläkare som såg ut som Scrubs. Eller Teletubbies. Eller så här roliga dräkter. jag ligger och skrattar för jag tyckte de såg jätteroliga ut. Och mamma var jätteledsen och rädd. Så då fick de förklara för henne att det är ingen fara. Jag fick förklara för henne att det är ingen fara. Det är inte som på din tid. Och, jag vet att jag har sagt att jag inte vill ha epidural om jag inte måste. Men nu är jag trött och det är verkligen ingen fara. Och sen kom epiduralen och så mådde jag jättebra. Jag kunde skämta med personalen och började helt plötsligt se deras tatueringar och började kommentera på det. Och så här. Innan så var det ju mycket skönt. Fokus på andning och, och andning, lustgas, Lypsyl. Det var typ på riktigt.
Ja, men bara skönt att du fick en paus där i det.
Ja.
Men tungt ändå att behöva ta ansvar för någon annan när man själv ligger där.
Ja, det är ju lite... Ja, det var ju det jag var orolig för. Jag är inte alls förvånad att den kom.
Men efterhand skönt för henne att hon fick se att det inte var
något. Ja, verkligen. Och så här, jag tror ändå att... Eller, alltså hon blev ju okej ganska snabbt ändå. Men sen började jag ju se saker som att mina stödpersoner, mamma och min kille, började bli blek i ansiktet. Det är helt sjukt att jag ens kunde se det i min egna struggle.
Verkligen.
Och då började jag också bli så här, min gud, ni kanske behöver sätta er, att få i er mat, någonting. Alltså ni ser inte ut bra. De bara, men gud, tänk inte på oss. Det är du som har det jobbigt.
Precis. Exakt.
För min mamma hade ju tagit med sig lite mat som hon vet att jag gillar och så. Men jag kunde ju verkligen inte äta det. Jaha, bebbe.
Ja.
ja, och sen så till slut, efter många timmar där, så märker de att hans hjärtfrekvens börjar gå neråt. Och de börjar prata om att han börjar prata om sugklocka och att att jag skulle ha 4 försök på mig. 4, vad heter det?
Krystverkar
på mig innan det blir akut snitt. Och det var faktiskt min största rädsla inför förlossningen. Även om jag inte gick och oroade mig för mycket över det, så var det verkligen någonting som jag inte ville göra. För att jag ville föda liksom vaginalt. I Turkiet, där mina föräldrar är ifrån, så jag och min mamma pratade jättemycket om det här, att det är en trend i Turkiet att föda alltså med kejsarsnitt. Man föder inte vaginalt om man inte måste i Turkiet. Eller om man inte måste. Om man inte har råd att betala för kejsarsnitt. Och det är som att folk inte vill kämpa, typ. Det är som att de vill veta när barnet ska komma. Och att det är, att man inte ska kämpa för att få ut sitt barn, typ. Nej, jag vet inte riktigt vad det beror på, men det är alla mina kompisar var jätteförvånade att jag skulle föda vaginalt när jag berättade i somras när jag var där.
Ja. Ja, men det är speciellt, olika kulturer också. I USA är det också verkligen mycket vanligare med kejsarsnitt, men också det här med att föda, alltså verkligen inte känna någonting. Även om man föder vaginalt så är det ju verkligen vanligt att man bedövar så mycket att man inte känner något alls. Och det är också så här, ja, men antingen trender eller om det är kulturellt betingat, jag vet inte riktigt.
Det var verkligen någonting som jag och min mamma då sa, nej, men vi förstår inte. Varför gör man kejsarsnitt? Varför väljer man att göra kejsarsnitt? Så därför blev jag ju väldigt så, nu är sugklockan och jag hoppas att det funkar. Men samtidigt så började jag bli väldigt, väldigt trött. Och innan, när jag var gravid, under min graviditet, så hade jag sagt till min, eller pratat lite med min kille om att så här, jag förstår inte folk som säger under förlossningen, jag orkar inte mer, jag kan inte, jag vill inte fortsätta. man har ingenstans att ta vägen. Vart ska man? Man kan ju inte fortsätta. Och sa att sådär ska jag försöka att inte säga. Sen fattar jag att man kanske säger jag orkar inte och sådär. Men jag sa ju exakt de orden.
Ja.
Jag orkar inte mer. Jag vill inte längre. Jag tar bort sugklockan. Det var jätteont.
Ja. Och, härligt, man får äta upp sina
ja,
ord.
Verkligen. Men då sa faktiskt läkaren något jättebra. Och då sa hon att det är inte sugklockan som är ont. Det är för att barnets huvud är på väg ut som blir ont.
Mm.
Då fick jag ju ja, men, otrolig kraft om det.
Mm.
Men av alla förlossningsvideor jag har sett så förstår jag inte varför jag aldrig någonsin har sett hur det går till med en sugklocka. För det var...
Nej, okej, just det.
Ja, det var ju... Det var ju typ... Alltså det var filmiskt. Det var helt sjukt.
Mm.
Och... ja, men det såg ut som att läkaren som drog i sugklockan, det såg ut som att det var hon som höll på att föda barn. Det var ju, okay. Alltså, jag tyckte ju att hennes min var helt så här, jag blev ju typ rädd av att se hennes ansikte.
För jag fattar.
Att det här, så sättet hon drog och hennes liksom ansiktsuttryck, hennes ljud, det hon sa, allt det där var... Typ det som jag tyckte var jobbigast under förlossningen, tror jag. Och att jag fick ju det här, nu är det panik, nu måste han ut.
Mm.
Så det var just ju det. Mm. En hel ring med människor runt mig. Det var min mamma och Dominic på varsin sida som skulle lyfta upp mig. Och sen hade jag varsin sköterska och varsitt knä som skulle trycka upp samtidigt. Och sen så var det en läkare mellan benen med sugklockan. Och sen så stod det en läkare bakom. Och höll i ett lakan som jag skulle dra i. Så att det skulle bli fällknivsaktigt. Och sen så står alla runt omkring mig där och skriker. Kom igen, kom igen. Och jag... Vifta bort dem och så här skrika. Kan ni sluta skrika? Kan ni vara lite tysta? Och typ gå bort. För jag är för varm. Nej, men där var jag verkligen så här. Och så kom det in en läkare som pratade med jättehög röst. Och henne var jag också så här tvungen att säga till. Kan du prata lite lägre, snälla?
Ja, men bra att du säger till. Jättebra. Ja.
Nej, men det var faktiskt väldigt speciellt, tyckte jag. Och sen så jag
låt stressat, liksom.
Sen har jag pratat med min kompis som är läkare i efterhand. Och hon berättade då att ja, men så här går inte alltid sugklocka till. Utan nu, annars så delar de upp de här momenten lite grann. Med att
trycka
upp benen. Och dra i lakan. Alltså att det inte sker samtidigt. Mm. Men nu försökte de göra allting.
Ja, inte allt på samma gång.
Allting på samma gång. Och sen så såg jag faktiskt igår kväll. När jag skulle försöka komma ihåg förlossningen lite mer. Jag har ju glömt bort det väldigt mycket som jag nämnde för dig tidigare. Bad jag om att få kolla på bilder i min killes mobil. Och då fick jag se att det fanns ett film när han kommer ut. Det visste jag inte att det fanns.
Ah, wow.
Ja, jag visste att de hade filmat under förlossningen. Men jag visste inte att det fanns just när han kommer ut.
Mm.
Så det var ju jättekul att se hur det gick till. Men sista krystverken, då hade de ju liksom fortfarande panik där. Han var inte ute. Och sen så... slapp jag kejsarsnitt till slut. Så kom han ut. Men då var han ju jättetrött. Så han andades inte. Ja. De fick ju sätta igång honom. Så de lägger upp honom på bröstet. Och det enda jag säger är typ. Varför ser han ut så här? För att det ser ut som att han ska glida av min kropp. För att han är så livlös. Och så börjar de klippa navelsträngen direkt. Och säger att nu följer pappa med ut till ett annat rum. Och mamma är kvar här. Och alltså mamman då, jag, inte min mamma. Men min mamma skulle ju också vara kvar.
Mm. Mm.
Och ja, men jag är så himla slut. Alltså, därför, att även om jag frågar varför ser han ut så här, så förstår inte jag riktigt vad det är som kan hända. Nej. Jag förstår inte vad det finns att oroa sig över. Även om jag förstår, så är det som att jag inte riktigt kopplar, för att jag är helt utmattad. Men då får ju tydligen min mamma och Dominic panik.
Mm.
Och Dominic bryter ihop i barnrummet bredvid. Han har liksom varit lugn och sansad under hela förlossningen. Och sen så kom han in där och han får hålla bebisens hand och sådär. Men sen så tog det ju, det gick ju väldigt snabbt. Det tog 8 minuter tror jag för dem att få igång honom.
Okay.
Ja, och så kom de. Och då när jag fortsatte fråga efter så här, men vart gick de någonstans? Vart tog de vägen? Är allting okej med honom?
Mm.
Och då svarar läkaren på ett så, jag fattar ju att hon inte kan säga om allting är okej. Men hennes svar var mer, vi har de bästa barnläkarna här. De är jätteduktiga.
Huh.
Istället för att säga vad det som faktiskt händer.
Just det.
Jag fick ju ingen så här, men han andades inte eller någonting sånt. Utan han, och hon säger bara, vi har de bästa barnläkarna på Huddinge sjukhus.
Mm.
Och då märker en annan barnmorska att jag är lite orolig. Så hon frågar efter Dominics mobil och säger, finns pappas mobil här någonstans så kan jag gå in till barnrummet och fota, så kan mamma få se. Så gick hon iväg och det var så himla fint att hon gick iväg och fotade och filmade lite. Så kom hon tillbaka och då hade de ju fått liv i honom.
Ja, skönt.
Och då var vi jätteglada. Och min mamma filmade när han kommer in med bebis för första gången. Och det var men jättefint att det blev så bra till slut. Och att så här, jag vet inte, vi pratade väldigt mycket om det efterhand och jag grät väldigt mycket efteråt. För att jag var så orolig över vad som hade kunnat hända.
Såklart.
Men det var ju också för att vi inte riktigt visste. Jag hade ju redan blivit varnad om att så här, ja, men jag vet ju att barn inte alltid andas när de kommer ut. Att de behöver lite hjälp ibland. Och jag visste ju det extra mycket för att jag äter antidepp. Och min läkare hade varnat mig, eller min barnmorska hade varnat mig för det. Att han kan behöva hjälp med andningen när han kommer ut. För att bebisar får utsättningssymptom. Om mamma äter antidepp och sådär.
Mm.
Mm. Så, men ändå så kom det som en chock. Och jag bokade in ett möte direkt med barnmorskan som var med förlossningen för att prata igenom
bra gjort.
Förlossningen och sådär. Men sen så hade vi sån tur att när vi var på BB så var det samma barnläkare som gick ut med Dominic och bebis för att sätta igång. Samma läkare kom för att göra sista kontrollen innan vi skulle bli utskrivna från BB.
Okay.
Och det var bara en slump. Ja. Så då så fick vi ställa alla våra frågor. Och han typ skrattade lite. Och så här, jag är med om det här varje arbetspass. Ibland får jag kämpa en halvtimme med att få igång barn.
Ert
barn fick vi igång på 8 minuter. Och det är jättevanligt. Och, ja, men det var så himla skönt att höra. Att inte behöva vänta i 3 veckor till den här tiden som jag hade fått med barnmorskan. Eller läkaren.
Precis, och tänk om det var så i alla fall att man hade liksom den vårdkedjan. Mm. Att man fick träffa de personer som varit inblandade direkt.
Ja, verkligen.
Så himla värdefullt alltså.
Men jag förstår inte så mycket så feedback som de samlar in på BB.
Mm.
De frågar ju alltid, hur upplever du förlossningen? Vad vill du ge för betyg? Mm. Eller alla mina kompisar har fått den frågan i alla fall.
Ja, men alla ska få det.
Ändå. Så Ja, jag vet inte. De gör ju ett jättejobb. De är alltså jag är ju, gav ju dem 8 av 10 i betyg.
Mm.
Och det var ju bara, jag hade kunnat ge dem 10 av 10. Men jag tyckte inte att jag blev tillräckligt vägledd under förlossningen. Jag hade velat få lite mer information och så här, nu händer det här och nu händer det här. För att jag hade skrivit det i mitt brev. Så att det var ju mer som att jag behövde dra ur dem lite information.
Mm. Men det är lite det som är problemet också med den här betygssättningen som kommer direkt efter att man har fött barn i stort sett. Då är man ju oftast väldigt tacksam.
Ja.
Man är väldigt tacksam över att man lever, att barnet lever.
Ja, man är i bubblan.
Och sen, ja men precis. Och då är det lätt, jag vet att jag satte typ, ja men också så här, överbetyg liksom. Mm. I stort sett för att man var så glad. Liksom.
Ja.
Men, och sen så några veckor senare när man kanske kommit hem och hunnit smälta lite och börja så här, vad var det som hände egentligen? Då kanske man skulle ranka det på ett helt annat sätt. Så det är inte alltid sjukhusen eller liksom de som bestämmer i politiken får de rätta svaren.
Man kanske ska betygsätta vid 2 tillfällen.
Exakt, precis. Ja, men det har faktiskt riktigt varit uppe på diskussion från barnmorskornas sida. Att, för de tycker också, alltså barnmorskeförbundet och så tycker också att det är ett vansinnigt system. För att man får ju inte de rätta svaren riktigt sådär 10 timmar efter att man har fött barn och liksom är helt uppe i
det. Men det låter ju klokt. För man är ju speciellt om man har alltså haft lite jobbig förlossning. Så är man ju 100% tacksam.
Och ja, så här, exakt.
Ja.
Vi klarade oss liksom.
Men sen så är det,
om man är tacksam för de som har hjälpt en under förlossningen. Ja. Även om det inte gick 100% rätt till kanske i alla lägen. Men man är tacksam för att de hjälpte en och liksom så.
Och också ja, att, så här, att sätta. Det är ett helt nytt yrke som man kanske inte har koll på. Alltså, men gud, det finns många som jobbar med det här. Det är så sjuk grej. Alltså, det är ju redan alltså, jättesvårt att ta in att människokroppen kan skapa ett barn och man bär ett barn och ska få ut ett barn. Och sen så finns det de här som sätter igång ens barn som kanske var på väg att inte klara sig. Det är klart man är tacksam.
Det är klart, exakt. Det är självklart.
Ja. Men en kul grej som jag hände med förlossningen var ju att mitt turnummer är 3. Och det blev så himla mycket 3 år med den här pojken. Han föddes på 3:e dagen på förlossningen. Han kom 3:00 03:00.
Nej.
Och jag
nej,
sa,
är det sant?
Ja.
Vad sjukt.
Eller jag, nu blev jag fan osäker. Jo, han kom 3 december 03:00. Alltså prick 03:00.
Det är ju sinnes.
Det är helt sjukt. Och jag hade liksom sagt under förlossningen att 1 december är bra datum. Ja, men 2 december är också bra datum. Men 3 december, det hade verkligen varit bäst, för det är mitt turnummer. Det
perfekta datumet.
Och sen så någon gång där vid typ 02 tror jag det var, så var de så här, men gud, tänk om det blir 03:00. Eller det blir kring 03. Alltså jag hade blivit glad även om det var 03:12. 03:40. Men nu, och så kommer han ut och så klockar de 03:00.
Nej, sjukt. Otroligt. Men jag måste köpa Triss varje gång han fyller år.
Ja, men jag har också börjat fundera så här. Eftersom att förlossningen var så där jobbig. Jag undrar om de sa att det var 03:00. För att jag skulle bli glad. Men att det egentligen var 02:59 eller något sånt. Men sen när jag såg den här videon igår. När han kommer ut. Då står det ju 03:00.
Ja, det gör det. Coolt. Riktigt coolt.
Ja, jättekul.
Lyckobarn.
Ja, och det är för mig, alltså turnumret är för att jag är född 3:15. 23:23.
Nej.
Jo.
Gud.
Så det är mycket 3 år. Ja.
Det är mycket 3 år
i familjen. Och vi är 3 syskon. Jag och mina bröder. man, alltså, man håller på sådär så det kan man hitta siffrorna överallt.
Ja, då hittar man dem överallt. Men det här var ju väldigt tydligt ändå, måste man ju säga.
Yeah.
Du, hur mådde du de första veckorna så där, när du kom hem och så? Det fanns ju liksom, i och med att du hade depression nu hade du ju antidepp, men ni pratade ju ändå om de här riskerna med förlossningsdepressioner och sådana där saker.
Ja, alltså jag mådde bra, men jag hade väldigt, väldigt ont. Och på ett sätt som jag inte trodde att jag skulle ha ont. Jag trodde att det skulle vara mycket underlivet och sådär, vilket det också var. Men jag hade inte förstått att jag skulle ha ont i ansiktet, i ryggen, i benen, i armarna, alltså hela kroppen. Och jag pratade med min mamma om det och berättade när hon frågade hur jag mådde och så. Och sa att jag har så himla ont i ansiktet och kroppen. Och då sa hon, men det är inte så konstigt så mycket som man... Alltså, du kämpade i så många jobbat. Timmar. Och jag hade till och med så här märke från lustgasmasken. Mm. Och hade fått som ett blåmärke på näsan. Lite sådana saker. Och så var det så himla svårt att sitta. Vilket jag inte heller var riktigt beredd på. Att absolut att det kommer göra ont att sitta. Men inte på den nivå som det faktiskt gjorde.
Mm.
Och då sa min mamma. Men du måste be om en sån här sittring. Som en kudde. Som en ring.
Just det.
Och då frågade jag om det. Och då sa de att nej, men det har man slutat med. För att det är tydligen.
Jaha.
Det är... Alltså, man blir inte bra lika snabbt. Vad heter det? Återhämtningen.
Nej, okej.
Går inte lika snabbt för att den hjälper till för mycket. Att så här, man känner inte och hur man kan sitta och inte sitta. Och
nej,
att det är bra att försöka sitta för att återhämtningen går snabbare då.
Mm.
Det var så den personen sa som jag frågade i alla fall. Sen så tyckte jag att... Varje person jag pratade med på BB sa olika saker om allting.
Okej.
<Okay. laughs> Så jag vet inte om det var speciellt sant eller inte.
Nej, visst det.
Men annars har jag mått bra. Jag hade lite baby blues 3 dagar efter där som han kom.
Mm.
Men var ändå beredd på att det skulle komma. Och
just det.
Bara välkomnade de känslorna. Det var ju aldrig att jag kände mig deppig. Det var ju mer att jag grät över så orimliga saker. Mm. Eller orimliga, jag vet inte om det var orimliga saker. Men grät också på ett helt annat sätt än hur jag brukar gråta. Mm. Det var nästan som att jag var en liten bebis och grät. Det lät annorlunda. Och så, jag kände mig så ynklig på något sätt. Och så här...
Skör.
Ja, precis.
Det är ju väldigt bra att veta, ha koll på det. Att det är väldigt vanligt att man får en sån period. Och det är så vanligt att det kommer just tredje dagen också. där någonstans. Så det är ju otroligt otrolig trygghet att ha koll på att det är att det inte är konstigt eller att det inte är ovanligt eller så.
Ja, precis. Ja, men det var ju faktiskt väldigt skönt. Min mamma sa också det, att bara gråt ut. Det är bra att gråta. Och det är ingenting konstigt eller farligt eller så, utan det är bara gråt. Gråt så mycket du vill.
Mm.
Och sen kommer det vara över.
Ja, precis.
Och, ja, nu är han ju snart 3 månader. Och jag vet inte, nu känner mig helt så nästan. Ja. Det enda som är kvar är väl att jag inte får på mig mina byxor. Det var jag inte riktigt beredd på.
Det är ingen brådska.
Nej. Eller jag tänkte så här, okej, men när man har gått ner. För jag gick ner till min ursprungsvikt ganska snabbt. Utan att jag började, för jag gick inte upp så mycket under graviditeten. Och då tänkte jag att då får man väl på sina byxor. Men nej, då är höfterna bredare.
Ja, just det.
Det tänkte inte jag på. Även om jag har fått höra det. Och så här, jag tänkte så här, okej, men mina byxor kommer jag kunna ha på mig när jag har gått ner mina gravidbyxor. Oj!
Nej, man har lite nya former på andra olika ställen.
Ja, så nu har jag faktiskt sålt mina byxor. Så nu ska jag hitta nya byxor. Jag tänker inte gå in i någon så här. Nu, jag spar dem tills jag kan komma in i dem igen. Det är inget bra.
Just det, nej, så här, smal jeansen.
Nej.
Vi släpper det.
Ja.
Låter bra.
Nu ser jag ut så här och då får man skaffa ner byxor.
Ja.
Tills dess får man ha klänningar och kjol och...
Exakt.
Ja.
Bra inställning tycker jag.
Mm.
Du har varit fantastiskt att höra hela din historia. Är det någonting som du vill skicka med lyssnarna? Något tips eller råd eller någonting innan vi avslutar för idag?
Gud, jag vet inte om det är fel att tipsa om det här till någon som har haft en bra graviditet. Men att inte oroa sig för mycket. Att inte vara för hård mot sig själv, lite det här jag nämnde tidigare. Och att om man är rädd för förlossningar, bara kolla på hur många, alltså jättemånga förlossningsvideor. Det kommer vara jobbigt i början, men sen kommer det kännas mycket bättre. Och det är mycket bättre att man har sett hur det går till än att man går runt och oroar sig. Och inte ha någon aning om hur det kommer vara eller sådär. Och att faktiskt ta tag i rädslorna och prata, sök hjälp. För jag har flera vänner som jättegärna vill ha barn men är så himla rädd för förlossningar. Att de inte ens vågar bli gravida. Jag har också kompisar som är rädda för som är oroliga över... Ja, men hur det är att vara gravid. Att de tycker att den biten också är lite jobbig. Att så här, kroppen och det är läskigt. Och det är någonting som växer igen. Och alla de här sakerna. Ta hjälp.
Mm.
Det, man är liksom inte ensam om de känslorna. Och det finns ju hjälp att få. Och bara...
Verkligen.
Inte vänta liksom för länge med att ta tag i det.
Mm.
För det är ju helt i onödan egentligen. För ingen vet ju hur förlossningen kommer vara. Ingen kan ju svara på hur förlossningen kommer bli.
Mm.
Även om man har planerat kejsarsnitt till exempel. Så kan det ju gå på lite olika sätt också. Sen så är det lite mer kontrollerat såklart. Än en vaginal förlossning och sådär. Men ändå. Att ta tag i och inte vara rädd.
Ta tag i rädslorna.
Ja, men exakt.
Utmana sig själv.
Och prata med kompisar och sådär. Och, och fler personer borde ha med sina mammor. Det är också ett tips.
Ja,
man har liksom bra relation med sin mamma. Alla har ju inte det heller. Men om man har en bra relation med sin mamma. Att det är väldigt fint. Och jag är jätteglad att min mamma var med. Och hoppas att hon kommer vara med på om jag får fler barn också.
Ja.
Om hon hinner.
Det är så att hon var väldigt, väldigt glad över att få vara med också. Tusen tack
så jättemycket för idag. För att jag fick komma med. Det var
fantastiskt.
Kul att få komma ihåg sin förlossning.
Eller hur?
Ja, recappa
nu
lite.
Nu har du den inspelad för alltid.
Exakt. Ja. Tack så mycket.
Tusen tack Pinar Bakirdan, tusen tack för ditt mod och din ärlighet och inspiration, för det finns det gott om på kontot Petit Foods. Så spana in det och spana gärna in Vattnet går när ni ändå är i farten. Tack kära du som lyssnat och varit med oss idag, det betyder så väldigt mycket. Vi hörs snart, alldeles snart igen. Kram, kram, kram. Ha det gott, hej!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row?
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.